Idag har jag ingen mindre än, ja, man kan ju kalla honom för spelevinken, radioprataren, stand-up-komikern. Ja, vad säger man? Kärt barn har många namn. Välkommen hit, Farao Groth.
Tack så hemskt mycket.
Kul att ha dig här.
Ja, spännande.
Ja, det här kommer bli väldigt spännande.
Känns det bra.
Och vet du vad som är skönt?
Nej.
När man har gäster där man slipper hålla monolog.
Mm.
För det här vet jag att det kommer bli en dialog. Mm. Välkommen hit. Och innan Tack. Vi kommer in på hela din radioresa framför allt. För det var ju där du blev lite känd, kan man ju säga, med Vakna med energi. Mm. Där du i folkets öron blev kändis.
Ja, du slog igenom, kan man säga.
Ja, du slog igenom
där. Jag blev superkänd, kan man säga.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Du har ju talets gåva, det vet vi ju redan. Men innan vi kommer in på hela din resa så vill jag såklart höra lite om din uppväxt.
Mm.
Are you, my friend?
Ja, alltså jag, det var så roligt för att i hissen här så träffade jag några personer så här, och så berättade jag vad jag skulle göra. Så här, och då var de så här, men gud vad spännande, hon är verkligen så spännande. Alltså hon pratade om dig då. Och hon har ju verkligen gjort en klassresa. Och det har jag också gjort, fast typ tvärtom. Jag tänker att min släkt kommer från så här svensk högadel. Och så har jag gått rakt ner i arbetarklassen. Alltså, vilket inte är riktigt sant. Jag är född och uppvuxen i Borlänge. Som är Sveriges fulaste stad. För femte året i rad. Jag är väldigt folklig, jag är väldigt stolt över min uppväxt, jag är väldigt glad över att komma från en mindre stad och allt vad det innebär. Och har haft i förhållandevis en väldigt lätt uppväxt. Jag har inte alls det man skulle kunna klassa, det man förväntar sig så här, ung homosexuell kille på 90-talet, liksom, det måste ha varit jätte... Jag menar, Borlänge var ju också Sveriges kriminellaste stad på den tiden. Sen flyttade jag.
Jag har alltid hört att det är Örebro som är en av Sveriges, eller Eskilstuna.
Nej.
Borlänge.
Eskilstuna är lite mer nazister. Borlänge är lite mer liksom klassisk peritheft liksom.
Snocyklar.
Tjuvar och bandit. Nej, vi hade ju Sveriges första organiserade kriminella gäng som kallades för Familjen. Som var liksom var riktiga storbovar, eller storbovar, de sköt ju kassörskan på Vivo. Det var ju lite mer så där liksom, men det var ju riktiga bovar liksom.
Och kallades för Familjen. Vad var det för människor?
Ja, men de fick liksom... Gud, nu är jag ute på utvatten för jag kan inte den här historien jätteväl. Men det var som Sveriges första liksom, kända, stora, organiserade kriminella gäng. Och så tror jag att de fick namn... Jag tror att det började så där som det ofta är, att det var mer det som gav dem namnet att så här... De hade ett umgängesmönster som gick att likna vid en familj. Och så började de kallas Familjen. Sen började de själva kalla sig för Familjen. Och så blev det så där...
Lite... Var de många?
Ja, de var ganska många. Jag tror att de var bortåt en 8-10 stycken i alla fall.
Liksom. De skrämde hela Borlänge.
Jo, men de var också lite... Det är någonting med dem som också var charmigt, hur sjukt det är att låta. Liksom. De var så, du vet, gjorde inbrott på polisstationen i Säter och snodde en massa polisuniformer och runt. De var lite sådär, det var någonting som var liksom... Det var inte dagens mer råbarkade liksom...
Men de sköt ju trots allt en kassörska på Vivo. På Vivo, ja.
Ja, det, ja, det gjorde de verkligen. Så att, ja, men det var min uppväxt.
Du och familjen.
Ja. Jag kom från en väldigt tung kriminell bakgrund. Men tog mig ur den faktiskt. Nej, men, och jag kommer själv från ett jättetrygg uppväxt. Alltså med två... Alltså verkligen så kärnfamiljs mamma, pappa, syster. Jättetrygg uppväxt liksom. Men naturligt, så här, jag skulle säga att jag var ett högfungerande mobboffer. För det är klart att jag var mobbad. Men jag var ju liksom den typen av mobbarperson som kanske är lite svårt att få fatt i. För när man tänker mobbad, då tänker man att man är väldigt ensam och man sitter ensam i matsalen. Jag hade ju väldigt ofta, väldigt, som alla bögar har oftast väldigt mycket tjejkompisar. Liksom. Men det var ju tuff. Det var ruft. Jag var ju också drag queen när jag var 8 år gammal. Så det var ju liksom... Jag var ju ganska... Alltså när jag tittar tillbaka... när jag tittar tillbaka på den killen då... Utan, nu låter det som att vi är med i Stjärna på slottet, tror jag. Så jag ska bara... Det här är min dag och min berättelse. Men när jag tittar tillbaka på den killen så tänker jag så här... Gud vad jag var orädd. Alltså jag var helt... Jag var orädd utan att jag visste om det. Jag var inte... För jag var inte kaxig eller sådär. Liksom. Jag gick min egen väg. Alltså jag bara gjorde det jag tyckte var kul. Jag var inte... Jag har aldrig varit... Och jag har aldrig någonsin drivits av revansch. Alltså jag har aldrig tänkt att så här... Nu ska jag göra revansch på min bakgrund. Eller göra revansch på dem som har... Revansch är en... Revansch is a poison. Jag tror inte man ska göra revansch. Have fun. That is my advice.
Och sen
ha
kan...
kul.
Jag tror också att du säger att du tittar tillbaka på din barndom. Och att du bara gjorde det utan att tänka på... För att... försöka visa andra att du var något som de inte var, utan du var så trygg i dig själv och fylld av kärlek hemifrån, så du vågar bara vara.
Ja.
Det är ju det handlar om. Ja. Och man fattar inte var den styrkan kommer ifrån. Den kommer ju från din trygga barndom.
Ja, och den kommer verkligen så. Och ju äldre man blir, desto mer ser man ju vilken roll mamma och pappa hade i. Och också, jag tror att de var ganska ovetande om det. Jag tror inte att de förstod själva. Det var inte som ett aktivt statement på att vi ska ge honom det. Så tänker ju alla föräldrar. Jag är övertygad om att alla föräldrar älskar sina barn villkorslöst utifrån sin bästa förmåga. Sen finns det väldigt mycket föräldrar som utifrån sin historia och sin förmåga kanske är oförmögna att göra det med samma styrka som mina föräldrar var. Liksom.
Vad jobbade dina föräldrar med?
Alltså mamma och pappa träffades ju som bilmekaniker. Mamma var bilmekaniker, pappa var bilmekaniker. Och träffades på verkstaden. Och sen skolade mamma om sig till socionom. Och jobbade. Och SOS är ju det bästa jag vet. Alltså jag älskar SOS. Jag tycker SOS är den yrkesgrupp. Socialförvaltningen är den yrkesgrupp i Sverige som får mest oförtjänt skit. För det faller på sin egen självklarhet. Att man hade inte haft en socialförvaltning. Om inte deras primära passion låg i klientens bästa. Det finns inget vinstintresse med socialförvaltningen, att de har inga bonusar. Ju mindre barn är placerade, så bättre. Och mamma var specialiserad på barn som var utsatt för sexuella övergrepp. Liksom.
Och du har helt rätt i det. Och jag har ju faktiskt fått höra hur de hotas till livet. Ja. Vilken utsatt grupp de som jobbar inom socialförvaltningen är. Och precis som du säger, de jobbar för att hjälpa människor.
Ja.
Ska de då bli utsatta för våld och hot och trakasserier? Det är helt sjukt.
Och det är också helt fantastiskt att vi har... För jag kommer ihåg, för några ganska många år sedan, så var jag så där mellan två jobb. Att jag liksom skulle byta jobb, få ett nytt jobb. Och så var det så där att jag levde för dagen. Så jag hade verkligen plötsligt inga pengar. Och jag, det var inte så att jag måste ta mina sparpengar. Utan jag hade inga pengar, absolut inga pengar. Och jag är uppvuxen med att så här, lära mig väldigt tidigt tjäna egna pengar och liksom... Att man ska göra rätt för sig och sådär. Så men jag stod där på ridens brant och bara... Jag hade kanske typ 20 kronor på kontot. Det var liksom verkligen så.
Och vad beror det på? Och var bodde du någonstans?
Ja, men då bodde jag i Stockholm. Liksom, men det var väl sådär att man levde för dagen. Jag lever i absolut inget lyxliv. Och inte liksom på något sätt inne i det där. Liksom. Och jag ska säga... Nu är jag på att säga att jag är dålig med pengar. På ett sätt, i många ögon skulle jag väl säga, man säga att jag är det. Jag tänker att pengar måste ha ett kontinuerligt utflöde så att det blir ett inflöde. Annars kommer det inte... Alltså man kan inte lägga pengar på hög.
Debit och kredit.
Ja, jag vill dö ur fattig liksom. Jag vill inte dö med massa pengar på kontot som någon annan ska få. Men då sa min mamma så här...
Snålis!
Och då ringde mamma... Ja, mamma var så här, jag har inga pengar. Och då sa mamma så här, ja, då får du gå på SOS och ansöka om socialbidrag. Och jag tyckte bara, men alltså, det är en månad. Hon bara, och då sa mamma, det var så intressant, för då sa hon bara, jag jobbar så länge på SOS, så är det någon som har rätt till socialbidrag så är det mina barn. Och jag tyckte att det var något så stigmatiserat med socialbidraget, bara, ska jag gå och ansöka om att få social, alltså ska jag gå på SOS? Sen tyckte jag att det var så himla fint att vi i, så här, den i solidariska Sverige har faktiskt ett skyddsnät som gör att man kan ansöka om bidrag.
Men jag tänker, om det bara var en månad, då brukar ju de, brukar inte SOS göra så här, vi får se vad du har haft de senaste 3 månaderna som inkomst. Det är inte bara så att du får hjälp en månad.
Du, vet du vad? Jag kan säga att det var sån erfarenhet också, för att det är så lätt att man bara, alla dessa bidragstagare. Men jag fick ju en sån utredning, du vet. Och det var på en nivå, jag ljuger inte, du vet, man satt där med den där handledaren, hon bara, då ska vi se här, och då har du skrivit att du äter äpple också. Ja, äter du upp skrutthuset också? Det gör du inte. Nej, och det kan man ju göra, för det är mycket bra ämnen i det också som man får i sig. Så jag bara, så till slut var hon så här, nu när vi räknar ut, så, nej, men du klarar det på existensminimum. Du får inget socialbidrag.
Ja, för det var också för att du hade tjänat pengar månaden innan. Eller?
Ja, och då menade hon på att så här, du kan göra det här, det här, det här. Du kan liksom, i värsta fall få gå på ett soppkök typ.
Och vad hände då?
Nej, men jag tror att jag klarar. Jag fick väl bita ihop och att festa mindre.
Klara i den månaden.
Ja.
När insåg du att du var gay?
Samtidigt som du insåg att du inte var det.
7 år eller?
Ja, men kanske.
Alltså, man,
nej, 7 år. Så här. Nej, då fattar man ju inte vad det är för någonting.
Jag fattar ju att jag var kär i killar som 7-8-åring.
Fattar du det?
Ja, för man, ja, nu när jag tänker tillbaka på det så hade man ju så här.
Men tror du att du var liksom, var du inte kär i killar då för att man var, man skulle liksom, jag var kär i tjejer då för att det var så där. Det var inte så, det måste ju vara när du, ja, var kanske i tonår. Du är från Stockholm?
Jag är från Uppsala.
Du är från Uppsala. Men i tonåren så måste du ha första gången blivit så där. Oj, nu är jag.
Nej, jag har alltid varit kär i killar, tycker jag, sen jag var liten. 7, 1, 2, 3.
Men det blev väl annorlunda när du kom i tonåren? Det var en annan typ,
ja,
av kärlek.
Ja, det kanske det. Blev, man kommer upp i 5, 6, 7, då börjar man tänka
du
annorlunda.
Du låg inte och grät och var liksom hjärtekrossad när du var 7 år. Oh,
nej, det är klart. Men då var det kanske man tänkte att man ville pussa på någon. Ja. Man tänkte inte längre än så. Men jag tror nog 5, 6, 7 där, då börjar man tänka mer tonårsaktigt, ja, tror jag. Det tror jag.
Hade du en sån, liksom, the first cut is the deepest,
ja,
en kille som du än idag kan bara Jimmy Dean.
Nej, jag tror att de killarna som jag kanske var kär i på högstadiet, de var man ju ihop med, och sen så tänker jag
the perks of being a good looking
ja,
girl.
Ja, jag bara,
aj, men de var man ju tillsammans, de, ja, var ju så mycket efter mig.
Nej, så var det kanske inte heller, men jag bara tänker,
berätta, att, det här känner inte jag.
Nej, men jag tänker att så här, de man var kär i blev man ju ihop med.
Var du aldrig olyckligt kär?
Jo, det kanske man var innan man blev ihop med dem. Sen när det tar slut, tar det ju slut. Då går man ju vidare.
Jo, men har du aldrig varit intresserad av någon som inte var intresserad av dig?
Nej. Det låter sjukt när jag
ödmjuk
säger det.
Varm, ödmjuk och jordnära.
Men jag tror också så här. Tror
nej, men det är inte du.
Nej, men jag bara tänker att är det inte så här också att på något sätt så möts blickar och man känner attraktion, att det kommer rätt naturligt ibland. Eller?
Jo, fast jag tänker i den åldern hör det väl till att vara olycklig. Alltså, finns ju ingen kärlekslåt. Det finns inte en enda låt av Celine Dion som handlar om lycklig kärlek. Det är ju bara liksom there were those empty frets and hollow lies.
Jag hör vad du säger. Det är nog många. Har du kärat ner dig så hårt så att du har mått dåligt i flera månader? Efteråt, eller att du aldrig har fått den personen du har velat ha?
Ja, absolut. Men sen tror jag att man ska skilja på vad som har varit ett genuint drama. Och ibland tänker jag också så här. Alltså drama kan ju också vara for the fun of it. Även om man kanske inte känner det då. Men så att, här, att man bryter ihop och går vidare. Finns det en liksom styrka också. Att tillåta sig själv ibland. Att få gotta sig i Celine Dions liksom ballader. Och få skrikgråta i kudden. Och sitta i duschen och gråta. Och så, liksom,
ja, men sen är ju enough på något sätt. Alltså hur länge ska du gråta i kudden?
Nej, ja, men precis.
Kan det också vara så att människor som kanske mår dåligt i grund och botten och så kanske har varit med om mycket tragiska grejer i livet och som kanske oftast hamnar i såna här destruktiva cirklar, att de har mycket svårare också att ta sig upp ur det. Utan vet man hur det känns och har det bra och man vill tillbaka till känslan man hade som liten, då vet man kanske, då har man en annan vägriktning, en annan karta hur man ska ta sig tillbaka till den känslan.
Och jag tänker att det är vetenskapligt bevisat också, alltså psykologi fungerar också så, alltså man pratar till exempel om man lever i ett destruktivt förhållande, så har man tyvärr i regel en benägenhet att upprepa det, alltså nästa part man träffar blir också ett destruktivt förhållande, nästa, och så står man själv som tredje part utifrån och säger, men gud, alltså varför träffar hen inte bara en partner som är bra för den liksom? Ja, men det är nästan omöjligt för den personen, för den kan bara det där. Den utkommer bara liksom. Och i, det är det som också är svårt, tänker jag. I olycka så bekräftas man ju också väldigt mycket i det. Att så, du som liksom. Alltså jag tänker ofta på det här, alltså som kändis till exempel. Så när man gör intervjuer så berättar man sin, alltså jag har ju berättat min historia 1000 gånger, känns det som. Jag kan den historien som att det var liksom, det var 7 små dvärgar som bodde i, och så berättar man sin historia. Och så är det med alla oss människor. Och har man då liksom någonting som man vet, men det här är, jag har ju haft cancer. Du vet, om man berättar något sånt. Och folk bara, nej, men gud vad du är stark. Och då tänker jag ofta så här, ja det är ju fruktansvärt. Du får man aldrig förringa, det är det mest djävulska vi har i samhället, du har cancer. Men du har ju haft cancer. Du är ju inte cancer. Men om du fortsätter stoppa det i din framtid hela tiden och blir bekräftad i det, du vet, hon är en sån stark person, hon har ju överlevt cancer, du vet, då släpper, ibland måste man till slut säga så här, du vet, jag tänker ofta när man är psykolog, undrar man som psykolog når en viss liksom gräns där man bara säger så här, vet du vad, nu släpper vi det, släpp det, släpp det och gå vidare. För du, nu måste du bara snappa arvet. För du upprepar det här hela tiden. Och du berättar den här historien för folk. Och jag tänker också så här, folks, och nu är jag ju ut på djupt vatten. Men om man hårdrar till folk som har med något jättetrauma. Och åker runt och föreläser om det. Så kan jag också tänka så här. Oh, det där är en hårfin gräns. Med att säga. Idag mår jag bra. Idag är jag. Jo, men du. Och så tjänar jag pengar på att berätta den här historien gång efter gång efter gång. Om du verkligen mår det bra, då skulle du sitta på ICA och vara liksom småfet och nöjd.
Men det är klart att återberätta sin historia är också en läkning på något sätt.
Jo, precis.
Att
men
få
då
ur
måste,
sig den.
Jo, precis. Men när man pratar om läkning, då måste man också vara villig att säga, nu har jag läkt. Jag kan inte spela resten av livet och läka. Alltså, det vore så hemskt att tänka, resten av mitt liv är en enda lång läkningsprocess.
Men jag tror, beroende på vad man har varit med om i livet, så tror jag så här, vissa saker kanske inte läker fullt heller. Men man bearbetar genom att hela tiden prata om det, och det är väl fint. Men jag tänker att det är en sak att det är med en som en del av den här ryggsäcken som man bär på. Men man får inte fastna i sin destruktivitet eller i sin bitterhet eller i sin känsla av att det är så synd om mig hela tiden. Det är synd om dig och det du har varit med om är fruktansvärt. Men för din egen skull, om du vill nå ett bättre liv eller ta en annan väg, så måste du bära med dig det här utan att det ska ta över ditt liv.
Ja.
Vad man än har varit med om, tyvärr är det ju så. Annars kommer man fastna i någonting och må dåligt resten av sitt liv.
Mm.
Och idag ser ju samhället ut så. Jag menar, trots att vi lever i Sverige och det är gratis skola och det finns socialen, det finns det och det och det. Jag menar, många av dem jag känner går ju på lyckopiller till exempel.
Jo, men det tror jag också är så här. Jag är övertygad om att vi mår mycket sämre psykiskt i samhällen som har en högre övermedelklass än i samhället där man måste överleva. Du och jag kommer med störst sannolikhet inte under våran liv från nu och framåt behöva överleva, utan vi måste fylla vårt liv med massa mening. Men en kvinna som måste gå liksom 10 kilometer om dagen för att hämta vatten fast sina barn ska överleva, hon blir inte utbränd. Jag gick i väggen. Men vad hände med Masoud det här i hyddan bredvid? Hon gick i väggen, det blev för mycket för henne. Men laga mat och liksom lägga ut. För de hinner inte ens tänka på det. Det värsta vi kan göra är att stanna upp och tänka efter. Tänk inte efter. When you walk through hell, Walk Fast.
Tillbaka till dig och Borlänge nu. När flyttade du till Stockholm? Gick du någon så här teaterlinje på gymnasiet eller?
Ja, det gjorde jag. Men då bodde jag gick i Falun och men då bodde jag kvar i Borlänge. Falun och Borlänge ligger 20 minuter från varandra. Men det är också vitt skilda världar. Det är verkligen, Falun är en universitets, liksom, nej det är det ju inte, men vad heter det? Akademikerstad. Med sjukhus och läkarvillor och jättefint, liksom, och Borlänge arbetarstad med ett järnverk och ett pappersbruk, liksom. Och jag kommer ihåg när jag började skolan i Falun, då hade jag varit i Falun typ 2 gånger hela mitt liv. Fast låg 20 minuter från varann. Så då pendlade, då gick jag till teaterskola där och sen flyttade direkt till Stockholm. Men det var inte så här, när jag flyttade till London först, för det var inte så här, liksom, jag måste härifrån, jag ska till Stockholm. Alltså Stockholm var inte som ett nödvändigt ont, men det var mer som att bara, det fanns ju inget annat. Var inte som att jag bara, Stockholm, stad i världen, liksom. Men nu älskar jag Stockholm, jag tycker Stockholm är helt fantastiskt, men väldigt litet.
Men kände du inte, hur gammal var du när du åkte till London, sa du?
Är man när man tar studenten? Är man 18?
Ja, kanske? Så du stack efter studenten?
Ja, den sommaren liksom.
Ja, men någonstans måste du ha känt också att det var lite trångt.
I London?
Nej, inte någon. Ja, det är mycket människor.
Ja, det är mycket. London var för lite för mig. Nej.
Jag tänkte Borlänge att det kändes så trångt för vem du är som människa. Ja, och den platsen du vill ta.
Jo, men både och. För grejen var att Borlänge lät ju mig ta den här platsen också. Och det var ju mycket lättare att ta plats och vara annorlunda. Alltså för mig, för det var ju en drivkraft att få vara annorlunda och ta plats. Det var mycket svårare i Stockholm och absolut i London. Alltså där försvann man ju ett brus. I Stockholm är det ju svårare att sticka ut och vara, sen är jag ju, jag kanske var annorlunda när jag var yngre. När man blir äldre blir man också lite trött och bekväm. Eller så här, nu tycker jag inte att jag sticker ut så mycket. Jag tycker inte att jag är så provocative, liksom.
Alltså, men jag tänker ändå det måste funnits mer möjligheter i Stockholm än vad det finns i Borlänge.
Ja, framförallt var det också så här, alltså, att jag var bög. Du vet, det fanns väl typ en bög till som drar krukor i gangen efter. Typ. Ja, men det var ju Åkan som drar krukor i gangen. Det fan är bögan. Då kan ju ni två bli tillsammans. Vet. Det var ju utbytet att träffa killar var ju inte. Du vet, jag tror att det fanns en bög till i Borlänge. Det var så där, så fort man gick på fest så kollade jag och han på den och bara, åh gud, ska vi vara tvungna nu? Bara för att alla bara, man såg alla sken upp på festen. Bara, men nu är det ju 2 bögar på samma fest. Nu blir de ihop nu.
Det var succé.
Det var start i backen kan man säga. Slidade på kopplingen.
Blev ni ihop då?
Nej. Jag tror vi låg en gång lite så kvar. Bara för att. Och så kollade på den och bara, ja, det där var ju onödigt.
Nej, jag sticker till London och du kan dra någon annanstans. Du kom till Stockholm då som 19-åring.
Ja.
Efter London kom du hit. Och vad hände då? Du var ju med i, du var med i någon SVT. Det var ju första gången du hamnade i rutan.
Ja.
Berätta om det.
Ja, SVT gjorde en dokumentärserie som hette Böglobbyn. Som var fantastisk. Och det står jag fan idag. Jag tycker att idén med Böglobbyn var helt otrolig. Liksom. Men det var för tidigt. Och det var en liksom, kritisk granskning av gayvärlden. Som var spännande. För gayvärlden, subkulturer generellt och subkulturer som är minoriteter. Och framförallt överprivilegierade minoritetsgrupper som innefattar liksom mest vita män som bögvärlden är då, är väldigt skyddad och väldigt mycket kan göras under utanförskapets paraply. Jag har ju tänkt till exempel när MeToo kom att jag bara, hur lång tid kommer det dröja innan den första straighta mannen kommer kliva fram och säga, bögen är inte så jävla roliga de heller liksom. Men vi duckar ju det, för det som händer är att om en kille skulle gå ut och säga, jag har också blivit utsatt, då tar han fokus från kvinnorna. Och MeToo blev en kvinnokamp som är superviktig. Och var jätteviktig och är än idag jätteviktig. Så att då blev det också rätt. Jag tänkte, intressant nu vad som händer i gayvärlden. Vilka liksom, krafter det där. Jag menar böge på 70- och 80-talet när liksom, gay-movementet kom i Stockholm. Så var det en paroll som var så här, vi är arga, inte snälla. Vi är homosexuella. Och det tänker jag så det, man får aldrig glömma att vi är faktiskt också män. Det är bara att vi gillar olika saker, men vi har precis samma liksom, toxic eller förgiftad sexualdrift, samma liksom aggressiva sexualdrift som vilka andra killar som helst. Så det är klart att vi gör saker under liksom skydd av det överprivilegierade utanförskapet. Så då var det en dokumentärserie som skulle granska liksom gayvärlden, alltså inte så där liksom sätta dit den, utan mer så här, hur funkar det här egentligen liksom, vad är en bastuklubb, vad är en sexklubb, vad är det här möten med tillfälliga sexuella förbindelser och att man går runt i parker och de här koderna som bögar kan, att bara Humlegården hade de här olika delarna man träffade så hade sex, hur funkar det liksom. Och då var det Olof Palmlöf och Sverker Åström, han gamla diplomaten, som kom ut när han var 80 typ eller sånt, som var programledare. Och han, Sverker var ju så gammal så jag tror inte han förstod riktigt vad det här var. Så han hoppade av efter första programmet. Och då hade de ju 8 inspelade program, så det var panik. Så då tänkte de, vad gör vi? Liksom, för det måste ju vara en bög. Så då ringde de mig.
Och hur fick de tag i dig då?
Hur fick de tag i mig?
Och det, vad gjorde du i Stockholm då?
Nej, men då jobbade jag på Kicks och var sådär, jobbade med smink och var liksom, det måste vara någon som kände någon som kände någon som bara, för det var, och jag kommer ihåg att min bästa kompis då var på såhär roadtrip i USA och jag ringde honom och han var såhär, åh men gud, liksom, gud vad du kommer få ligga nu, sa han till mig. Jag bara, nu händer det, jag kommer få ligga med alla typ. Och så blev det så utskällt, och framförallt i de egna leden, alltså bögarna tyckte ju att det där var ju. Jag kommer ihåg att vi var på Gaygalan och så var vi nominerade till årets tv-program, och så kommer det så här liksom, årets tv-program är Ugly Betty, woo! Prison Break, woo! Böglobbyn, och så var det knäpptyst och man hade kunnat höra en nål falla på cirkuset och man satt och bara, jag sa böglobbyn. Och då fick bögen som sin chans att ge igen, att bara, det där var inte bra program.
Och hur kändes det då då?
Nej, men det var hemskt tyckte jag, för jag var så himla naiv och jag var så ung och tänkt, liksom fick sådär liksom, var helt inställd på att jag skulle bli superpoppis och slå igenom och du vet såhär. Så det var ganska tufft. Men idag när jag ser tillbaka på programmet så kan jag vara jättestolt över det. Jag kan vara stolt över. Och jag kommer ihåg att liksom hela liksom redaktionen kände sig väldigt stukade på något vis. För det blev inte alls det mottagandet. För det var jättemycket böger i redaktionen. Det kändes lite...
Och varför blev de inte glada på programmet? Vad var det de kände? Var det så att man förnedrade gaykulturen?
Nej, men det finns ju också så här, det är ju som att bli avslöjad, det vill man inte bli. Man vill att någon lyfter på stäng den där lådan, vi vill förgripa oss i fred. Jag vill kunna runka på Sats utan att du kommer att säga att jag gör det. Vet? Det är ju ofta så, alltså om jag skojar om sånt på radio till exempel, att de få bastuklubbarna som finns kvar i Sverige idag, de finns på Sats till exempel. Då blir ju bögarna jättesura på mig. Och det är inte för att de tycker att you give gay people a bad name. Utan det är för att Sats plötsligt bara, jaha, det är därför de bastar så länge. Och jag har funderat på varför armaturen alltid går sönder i herrbastun. Det är så konstigt. Jag tänker att de stackarna som jobbar på Sats, de bara, nu lagar vi den här lampan för fjärde gången den här veckan. Vad är det för fel?
Herregud.
Och jag blir så stolt över my fellow gays. För jag tänker så här, när det sker nuclear bombing, då är det liksom kackelackor, cheer och bögar som kommer att överleva. Vi överlever allt. Vi finns, vet du vad? Jag var och reste med mitt jobb i norraste Indien. Och skulle titta på, för det där är en another pod episode, men jag har ett riktigt jobb på Dior, jag jobbar med parfymer. Och då skulle vi titta på sandelträodlingar och var liksom norra Indien, alltså i djungeln verkligen. Och vi kom i våran buster och så hoppade in en kille och skulle sälja rosor liksom. Och så tittar min kollega på mig och så sa han så här, it's amazing, we're everywhere. För det var som både jag och han såg. Och den killen var så pass ung så det är inte säkert att den killen själv förstod att han var bög. Men vi kunde säga så här, it's a sister, it's an ally. Och då tänkte jag så här, vi finns verkligen, we walk among you. Vi finns överallt.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Du sa ju inom att när det blev en sån, du vet, kvinnosak med hashtag MeToo och många inom de homosexuella kom undan. Menar du på att det var många av de homosexuella killarna kanske också borde ha åkt dit?
Ja. Alltså böger, vi böger ska jag säga, för att jag pratar ju också utifrån mig själv, kan ju ta oss rättigheter också med straighta män och med andra böger också för den skullen. Det vi kommer undan med, men vadå, vi liksom, ett bra exempel skulle vara så här. Vi har ju alltid homofobesset att dra i ärmen. Om jag skulle så här vara på en fest och ta en kille på röven och han bara skulle säga, jag uppskattar inte det där. Alltså det är inte, jag bara tycker inte att det där är så jävla nice. Vet. Oj gud, förlåt. Jag visste inte att du var homofob. Förlåt. Jag ber verkligen om ursäkt. Då biter han hellre ihop för att slippa ta homofob liksom epitetet. Och bara hack. Kul med gays. Du vet.
Fast han egentligen blev antastad.
Ja, fast han är, det man kom, du vet, när man sätter ner det svart på vitt så bara, men du vet vad du blev? Du blev ju antastad nu. Ja, men fan, men det var ingen stor grej. Bara, jo, det var det visst. Vet. Vi har också ett ansvar som...
Och skulle du säga att många, inte många, men en del av de äldre som är lite kommit långt i karriären också utnyttjar till exempel yngre killar?
Ja, vi. Alltså jag pratar inte om dem, jag måste prata om vi. I'm just as bad, om inte the worst.
På vilket sätt är du bad? På vilket
kan vi gå ur den här podden och säga, I'm the worst predator. Tack för att du fick komma, hej då. Nej, men det är ju som att makt är ju också, när man ges makt och när man blir en offentlig person till exempel, och man, allt vad det innebär, det är svårt att inte börja utnyttja det, jättesvårt att navigera sig rätt och inte plötsligt börja känna, men vänta, nu får jag vara med. Alltså det finns, nu kan jag ju säga, oj, det finns ett intresse i mig och svårt att navigera. Jag tänker fortfarande att de är intresserade av mig för att jag är faro. Nej, men intresset är ju primärt för att jag är en offentlig person och folk vet vem jag är och liksom.
Och då kan man utnyttja det på något sätt.
And I'll do.
You do, och du kommer undan med ditt homofobkort, eller hur?
Exakt.
Och efter den här då SVT, då som du där kände att...
Ja, då flydde jag rampljuset.
Vad gjorde du då? Du bara, täcket över huvudet och bye bye.
Nej, så var det inte alls. Nej, men vet du vad? Egentligen, om jag ska vara helt ärlig, jag är ganska feg. Och feg och lat, så att jag aldrig, och det är så intressant, för jag tillskrivs ofta epitetet att du vågar ju verkligen vara dig själv. Ja, men jag har aldrig gjort någonting som inte jag blivit tillfrågad, till exempel. Jag har aldrig ställt mig upp och sagt så här, jag vill leda Melodifestivalen och försökt jobba, utan då har jag bara så, om de har ringt, då har jag bara yes! Så sen gick åren och liksom, ja men det är ju ganska många år, det gick ju liksom, från det måste det ha gått nästan liksom 10 år i alla fall. Så träffade jag Roger Nordin då, som jobbade på Vakna med Energy ute på krogen. Och han var så, gud, du är ju helt hysteriskt rolig. Vet du att jag har en morgonshow som heter Vakna med Energy tillsammans med Titti Schultz och Ola Lustig. Kan inte du komma och liksom vara gästa vårt radioprogram?
Så ni bara sågs av en slump ute?
Ja. Och han var besatt, gud, vi måste bara prova det här för att se hur han är liksom i radio. Och sen skapade han ett radiomonster. Då. Sen blev jag ju bara skyrocketed. A star is born.
Nej, det är helt otroligt egentligen. Men, då,
men det är samma sak. Men vet du, jag började med stand-up för ett år sedan. Och då kan folk tänka så här, men gud, du, man tror ju att du liksom håller på med stand-up hela ditt liv. Men det var samma sak där. Jag var livrädd för liksom att, ja, inte vet jag, jag kan inte säga exakt vad jag var rädd för, men jag var rädd för att misslyckas. Och det kan jag liksom vara ledsen över lite grann, att jag är dålig på att sätta saker på risk. Jag är dålig på så här.
Men jag förstår det 100%. Jag är lite likadan faktiskt. Mm. Man har jättebra självkänsla, så har man lite sämre självförtroende.
Ja.
Man tänker så här, ja men vill de ha mig så får de ju ringa. Ja. Det är nästan så här. Och det där har jag också märkt, jag har tagit upp där i podden tidigare, att de som är uppvuxna i en trygg miljö och mycket kärlek och så här, de tar inte för sig på samma sätt. Men människor som har haft det tufft, det är på något sätt så här, ja men ha ett nej, vem bryr sig? Jag har ju ändå haft 1000 resor värre. Men ett nej till någon som bara, åh nej, han vill inte ha mig, okej, men då ska jag inte störa. Och jag lite sådär, ja, förstår jag du känslan? Det är så feltänkt egentligen, för så här, skitsamma, man tycker att självkänsla och självförtroende borde gå hand i hand, men det är snarare tvärtom, skulle jag säga. Det är många med jättebra självförtroende som bara dundrar sig fram i karriären och som har superdålig självkänsla. Mm.
Och jag minns att Björn Ferry som vann OS-guld i skidskytte sa till mig en gång, han bara, alltså att det som elitidrottsman verkligen har gett mig, det är att jag är jättebra på att förlora. Jag har förlorat så oerhört många gånger. Jag har vunnit 2 gånger. Liksom, men jag har förlorat oerhört många gånger. Så det har jag ju blivit duktig på. Och det är för att han har vågat tävla. Alltså ingen har ju bara, jag har tävlat en enda gång i mitt liv. Och då vann jag OS-guld. Det är ingen som har gjort det. Utan de har ju, alltså så mycket år och dedication. Inte ens Zlatan har spelat en enda fotbollsmatch och då vann han FIFA World Cup.
Nej, men så är det ju också, att se att varje fall är en lärdom istället för att se att varje fall är någon form av misslyckande.
Sometimes you win, sometimes you learn.
Ja, så är det ju. Och jag menar, men i det...
Ska vi ha en coffee table bok med sådana här fina citat, tror jag?
Vad säger man? Som man bäddar får man ligga.
Ja, exakt.
Nej, men jag håller med dig, och det, man måste liksom ändra om sin... man måste ändra om hjärnan där på något sätt, sin mentalitet, hur man tänker och ser som så här, vem bryr sig, det är inte pinsamt att misslyckas där. Men jag tror också bra självkänsla, man har förmågan att göra det om någon ser en, och så lite lat på det, det är ju, och lite sämre självförtroende, det gör ju att du inte jagar
grejen med mig.
Exakt, så är det ju.
Ja.
Så det är lite lathet också i hela den här i ditt lilla bagage.
Och jag känner också, för jag har ju haft det här vanliga jobbet på Dior till exempel. Jag har varit på Dior i 16 år. Och jag är som helt ovillig att släppa det också. För jag vill inte, jag var på Guldbaggegalan i tidigare veckan. Vilket också var lite så här, det var min egen fantasi, så kändes det som att de, alltså du vet, grädden av kultureliten tittade på mig och bara, who let the dogs out? Och vem släppte in den här klovnen? Det vill vi inte ha här. Och då slogs jag så här, det hade ingen aning om att det är så många som går på Guldbaggegalan av stora skådespelare och skådespelerskor och betalar för det. De köper biljetter så här. De tar 2,5. För det är som en branschfest där man ska hålla sig relevant. Och jag kände bara, gud vilken inre stress. Jag skulle bli så stressad själv om jag skulle behöva betala för det här. Låna kläder, klä upp mig och visa, I'm still popular, I'm still in it. I'm still an actor, du vet.
Ja, för det går emot vem du är som människa på något sätt.
Ja, men också att jag är för lat. Jag gillar att ha ett jobb som man går till och så gör man sin grej. Du vet. Jag är uppvuxen i kosmetikbranschen. Jag älskar Åhléns City till exempel, som känns som ett fabrik. Man stämplar in, man traskar upp, man daskar på sitt ansikte och så står man där och bara, hej, hej, välkommen. Vill du ha hjälp? Vill du titta lite där? Ja.
Var jobbar du någonstans?
På Dior. Ja, nu jobbar jag på Diors huvudkontor.
Okej, på huvudkontor.
Men jag är skolad liksom i Kicks, Åhléns, NK. Liksom.
Du är skolad på marken som har jobbat i.
Jag är skolad bland kosmetikkvinnor. Persiska drottningar och kosmetikkvinnor. Men hela kosmetikbranschen i Sverige är persiska. Azizam! Vi har lärt oss skönhet från persiska kvinnor. Vi hade inte haft vackra kvinnor i Sverige om det inte var för invandringen från Iran.
Vad är det för fel på oss palestinier då?
Åh gud.
När du pratar i radio och så vidare, diskuterar ni politik överhuvudtaget?
Nej, men och det har inget...
För du verkar ju ändå intresserad.
Ja, gud, absolut. Och det är intressant för att det där är ju... Alltså, där är jag ju komiker och anställd för att vara komiker. Och det jag gör är att jag berättar roliga historier. Och jag är ju en återkommande gäst som är med väldigt korta stunder. Så det är inte som att så här, det ska inte vara utrymme för det. Mamma kan ofta säga sådär, om jag har gjort någon sån här podd eller någon tv-program där det var liksom mer ett personporträtt. Liksom, och hon bara, jag blir så glad när folk får se den där sidan också. Och det tänker jag alltid så synd, för det är som att säga att den andra sidan, det är som att förringa den andra sidan. Att bara, jo du är ju rolig, det är kul när du är rolig, men den här sidan, men de tar ju inte ut varann. Jag kan ju vara intresserad av politik fast jag är en clown. Liksom, och att jag, alltså jag tänker till exempel att narr, alltså hovnarr till exempel. Det är det finaste komplimangen man kan få. Alltså att någon skulle kalla mig för hovnarr eller narr. Det hade jag blivit så här. Åh. Narrens uppgift på medeltiden. Det var ju den enda som var friskriven från straff. Och kunde göra sig rolig på kungahuset. Eller på etablissemangets bekostnad. Och kunde ta upp viktiga frågor på ett roligt sätt. Men spegla samhället så att jag tänker narr. Jag sätter på mycklarhatten any day of the week.
Och du har så rätt i det. Och det, så är det ju när man ser krig i världen och problematik. Man måste ju kunna driva om det.
Ja.
Man måste ju kunna liksom driva med politiker. Och,
som och det är en fråga jag ofta får. Så får man skoja om allt? Absolut. Får man skoja om cancer och pedofili? Absolut. Det är aldrig någonsin min uppgift att avgöra om det är okej eller inte. It's in the eye of the beholder. Sen kan jag säga att behöver jag vara ansvarig för det jag har sagt? Och jag kan säga, jag är jätteledsen om någon tog illa vid sig. Men jag ångrar mig inte. Det är inte så att jag bara, oj förlåt att jag sa det. I said it because I thought it was funny.
Och jag följer många stand-up-komiker. Faktiskt.
Inte mig än.
Nej, men I will.
Ja, bra. Jag behöver följa. Jag sitter ganska illa till just
nu. Ja, jag ska göra det. Jag ska göra det. Du har en här.
Ni som lyssnar också, jag behöver följa. Det är lite tufft just nu om man säger.
Ja, men nu hör ni vad Farao säger. Fy Farao. Nej, jag ska. Fy Farao för dina få följare. Hur ser ditt liv ut nu? Vad tänker du? Du är singel.
Mm.
Och hur kommer det sig att du är singel? Vill jag ju veta. Du känns ju lite...
Det är fruktansvärt kräsen. Nej, men då? Nej. Kan vi inte jag fråga alla killar
som försöker dejta? Har du varit i många år eller är du nyligen singel? Nybliven singel?
Nej, det kan inte heller säga att jag är inte nybliven singel. Jag har haft långa förhållanden. Men jag är inte nyblivet singel. Det kan jag inte säga. Sen typ 2,5-3 år kanske.
Ja, det är ganska länge.
Ja, det är ganska länge. Och men grejen är så här, jag är absolut inte kräsen, men man blir ju också van. Och man blir äldre och det är det som känns man, det värsta av allt, man blir bekväm. Det första jag börjar tänka när jag dejtar en kille bara, nu ska jag börja ta hänsyn till hans. Ska han flytta in och börja öppna skåpsluckor på ett visst sätt och städa toaletten på ett visst sätt? Och, nej. Och jag vill det låter, jag menar vi lever i ett samhälle som jagar kollektivt jagar drömmen om tvåsamhet så att det är så svårt att säga bara jag trivs att vara ensam. Och jag tänker att det kommer bli liksom slutordet i dokumentären om mitt liv. När jag går liksom på Fårö och säger att jag valde ju ensamheten. Jag är inte dugg ensam. Jag är absolut inte ensam.
Och jag menar, du dejtar lite här och där ändå.
Nej, nu ligger jag mest med folk. Och det tycker jag är väldigt härligt att göra. Alltså,
ja, det är väl dejta, eller?
Nej, det är
bara
inte
ligga.
Att,
ja. Vad är skillnaden tänkte jag säga?
Jo, men att det är liksom uttalat att det här är liksom det här gör vi for the fun of it. Det här är inte vi kommer inte att alltså de här personerna till exempel skulle inte jag gå ut och käka middag med. Om någon av oss skulle föreslå så här, men du nästa gång ses kan gå ut och käka, då hade nog den andra bara va? Okej. Varför då?
Men vadå, skäms? Du känner så här, vi har inte samma, vi står inte...
Nej, men jag tänker bara, var sak har sin man och man har olika vänner för olika saker. Då har man ju olika män för olika saker också.
Men jag tänker på mig då, som kvinna.
Mm. Ja, men du kan ju ha olika män för det. Och det kan ju vara någon som du känner attraherad av sexuellt, men som du bara, jag har inte jättestort utbyte av honom.
Fast så, nej, så, det var dit jag ville komma. Så känner inte jag.
Nej.
För att jag måste känna mig attraherad av intellektet, jag måste känna mig attraherad av mannen, jag måste känna mig attraherad av allt.
Oh,
sen
Gud.
Kommer sexet.
Ja.
För det är det tvärtom. Sexet kommer först. Och sen han är
sexet kommer också. Jag menar inte, men herregud. Titta på porr till exempel. Det är väldigt få porrfilmer som porträtterar några som lär känna varandra intellektuellt och bara, nu känner jag mig intresserad och attraherad av dig.
Nej, men jag hör vad du säger.
För jag tänker att sex och kärlek är två olika saker. Sen går de väldigt bra ihop. Alltså när man är kär så kan sexet vara fantastiskt. Men det kan också vara coming from liksom en kultur av tillfälliga sexuella förbindelser, så kan ju också liksom attraktion och liksom sexualitet uppstå i vad som helst. Det behöver inte vara, men det kan vara att man lär känna någon över tid. Man går ut och äter några middagar, man bara, åh, jag tycker att han är så spännande, jag blir attraherad av honom. Det är också lika viktigt. Men det kan lika gärna vara liksom att man står på tunnelbanan och någon kommer in i gråa mjukisbyxor och man bara, oh, look at the butt on that.
Nej, så känner inte jag.
Gör inte det här?
Nej.
Nej, men då kan vi också bara ta varandra i hand.
Är jag jättekonstig nu eller?
Och nej, let's agree and disagree. Det är väl skönt att vi är olika. Det vore väl hemskt tråkigt om alla tyckte likadant.
Ja, men kan du träffa då en kille som du attraheras av jättemycket och sen visar sig att ni har super, super bra sex?
Ja.
Men du känner någonstans, nej, vi kan inte föra ett samtal, men vi har jättebra sex.
Ja.
Och så kan du träffa den här killen gång på gång på gång på gång. Men du vill absolut inte visa upp honom på stan.
Det handlar inte om att, alltså, att jag inte skulle visa upp honom. Det handlar om att så här, att det för min egen skull. Jag har inget utbyte av, jag skulle inte, alltså jag är väldigt så här, det är också något man blir äldre. Jag är väldigt liksom exklusiv med min tid. Att jag är väldigt duktig på att stänga av min mobiltelefon. Jag är väldigt duktig på att komma i tid. Säger jag, tittar på dig som var en halvtimme sen. Jag är väldigt duktig på att vara närvarande när jag är med mina vänner. Och jag kan också välja mina vänner när jag blir äldre. Jag behöver inte ha de här relationerna som man bara är kompis med. Alltså jag till och med tycker, ganska nyligen var det någon tjej, jag var på en fest, eller en kvinna var det, som var sådär, åh, men gud, jag fattar inte, vi borde gå ut och ta ett glas, bara du och jag. Såhär. Och jag kände sig insikt, jag bara, vet du vad, nej. Och då tänkte jag, det är schysst att säga såhär, jag är inte intresserad av det faktiskt. Och det har inget med det att göra, men jag känner inte alls för det.
Och hur reagerar hon?
Jo, hon blev ju jättechockad. Tyckte jag med huvudet.
Fast i och för sig, jag gillar det där.
Ganska skönt att säga det, för det är så lätt att man bara, men gud, absolut, gumman. Och så försöker man det är lite som att göra våld på sig själv. Och då är det som att jag kan ha ju superbra sex med någon som jag känner så här, men jag ska inte sitta över en middag liksom.
Nu får du gå hem, nu är vi klara. Ja. Typ.
Ja, eller man kan ligga och mysa. Personen kan sova över, eller jag sover över där, och man kysser varandra, det blir liksom intimt också. Men inte att man skulle så här.
Har du någon gång känt så här, åh gud vad härligt, och så kommer man hem och så bara, det blev inte alls som jag tänkt mig.
Ja.
Hela tiden.
Ja, nej.
Alltså, men vad gör man då?
Ja. Men du vet, i gayvärlden också, där det är så mycket fokus på om man är liksom passiv eller aktiv. Alltså om man är den som sätter på eller den som blir påsatt. Det kan ju finnas gånger när man har träffat någon och det bara slår gnistor och man blir så förälskad och kär i varandra. Så är båda två tops. Liksom. Ingen vill bli påsatt och man bara, hur fan löser vi det här nu då?
Hur löser ni det?
Nej, men alltså, jag vet inte. Jag har gudskelov peppar inte råkat ut för det. Jag har bara träffat liksom.
Men det kanske man kan prata om lite innan man går hem då.
Ja, det får
tänker jag. Så det slipper bli några missförstånd när man kommer
hem. Det brukar ut när man.
Och vad är du då? Är du en givare eller tagare?
Up to me to know and you to find out.
Okay, men mig,
lite
du
mystiska saker vill jag ändå behålla.
Ja, jag förstår. Ja. Absolut. Det var bara en följdfråga. Men du, Farao, jag tänker, känner du för barn, familj i framtiden, eller du tänker, nej, jag har det bra som jag har det.
Jag har det bra som jag har det. Jag har helt underbara syskonbarn. Och det är ju också sån oerhört privilegium att vara bög. Att man får vara gudfar och så får man barnen at its best. Men man slipper dem när det är som värst.
Tro mig, jag förstår den känslan. Ja. Jag har 3 egna barn. Tack för att du kom hit.
Ja, men du, tack för att du fick komma.
Tack.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.